Hej! Gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela vår podd så går man till patreon.com/handenpahjärtat och stöttar vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket!
Klockan.
Jo, men jag har frågat fem gånger.
Vi var klara.
Sitt ner.
Sen så
shut the fuck up så jag kan läsa intro.
Hej och välkomna till avsnitt 231 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen.
En podd av mig, Daniel Beiner.
Och mig, Ducky Savage.
Och mig, Rodrigo González. Personer bakom rösten har inte jag skrivit ett intro till, för att igår mässade Daniel med och sa imorgon ska Homa vara med i podden. Skicka gärna era frågor och feedback om honom idag om ni kan.
Jo, men vem är Homan Sebgatti för oss?
Ja, för oss är Homan Sebgatti, eller för mig i alla fall, en gammal vän inom svensk rapmusik. Jag lärde känna Homan 98 där omkring, tror jag, när alltså Stockholms svenska hiphop scen eller vad man säger, liksom Stockholmsdelen, när den började liksom formas, så hängde man mycket på ett ställe som heter Röda rummet. Mm. Ett café in i stan som en annan gemensam vän, Big Freds storebrorsa, han brukade, om jag inte minns fel, han brukade ta sina kaffepauser där. Han körde taxi.
Ja, taxi stället.
Visst var det så?
Ja, taxiställe.
Taxiställe. Ja. Och då var det en annan vän som hette, jag minns inte om det var Erik eller hans bror Chaco, som skulle ha en födelsedagsfest.
Chaco och Chocroban. Ja.
Som skulle ha födelsedagsfest där. Ja. Och då fick de ha det där genom Big Fred Store Busha, som liksom gick i god för dem att amen, de här grabbarna är schyssta. Bla, bla. Och då blev det stället en liksom, vad ska man säga, en träffpunkt för Stockholms scenen när det begav sig liksom. Det var, där lärde jag känna Homan.
Det var ju, alltså, det var ju typ fritidsgård alltså. Mm. Fast det var också ett ställe där vi som var lite för gamla för alltså
ungdomsgården,
ja, ungdomsgården och hänga där, men vi var också för unga för att komma in typ
på typ East och
sånt, alltså, det var 23, i klunga liksom. Så kom vi inte in på de här ställena. Men när vi var allihopa tillsammans, vi fick inte komma in där liksom.
Mm. Hur gammal är du?
Jag är 43.
Område.
Vi är 77.
Mm. Jag kom ju aldrig in på Röda rummet.
Ja, jag var ju för liten.
Jag stod alltid utanför och bara var en så jävla kuksugare och fick aldrig komma in.
Men vänta, Röda rummet, jag känner igen det.
Låg på Norra Bantorget. Ja.
Det fanns ett ställe som hette Aladdin förut, typ precis bredvid där.
Okej, just det.
Så Röda rummet låg lite längre ner efter Limpbar.
Exakt. Röda rummet var så här, det var the shit om man var liksom hiphoppare, rappare. Jag hade ju liksom Wu-Tang jeans bak och fram och liksom någon nedärvd 555 soltröja och så här, kom inte in. Jag kommer ihåg, det är, han är ju en vän till oss idag, Danne.
Den Bomono.
Ja. Hur han liksom förnedrade mig i dörren när jag liksom försökte komma in gång på gång på gång.
Just det, han blev vakt.
Han jobbade i dörren där.
Just det,
det var min första DJ-residens där. Jag spelade där varje helg, fredag, lördag. Jag och typ Kribbe Penchef, DJ Fnatic, rest in peace.
Rest in peace.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och Poppe Karnback också. Vi körde där varje helg liksom. Och vi fick betalt i bärs. Mm. Du fick dricka gratis. Och det är så man börjar liksom. Men det är så jag känner Homan.
Ja, men Homan för mig är... Du är en av Hässelby-rapparna.
Yes.
Som man liksom... Jag var ju ett barn då.
165-klicken liksom.
Exakt. När Ken och Big Fred och Homan Sebgatti, när liksom alla ni var på en del och sen var Petter på en del liksom... Men för mig var du den här liksom, jag lärde ändå känna alla förutom dig. För jag har någon sån här grej, du kanske inte gillar mig.
Nej, när alltså, jag var barn liksom. Alltså jag har varit borta två år. Man får komma ihåg det också. Jag har minnesluckor på riktigt. Den tiden för mig är dimma. Och sen så stack jag till Nya Zeeland. Och då fick jag, alltså det som hände i Stockholm, det sköts iväg. Du vet, alla ansikten, alla relationer, det försvann. Jag träffar fortfarande, tjena Homan. Och det är faktiskt Jauli som har lärt mig att bara låtsas som att jag känner folk. Nej, inte ens. Förstår du? Det är lite amnesia liksom. Det blev så. Borta i 2,5 år liksom.
Och du var borta på grund av?
På grund av... men ska vi dyka in i det?
Ja, okej, men vem är Homan då? Homan får berätta själv.
Homan är pappa. Mm. Han är son, han är broder, han är vän. Jag ser mig själv som, vad ska jag säga, man. Svensk iranier. Min farsa kom hit 67, var en av de 10 första iranierna som kom hit. Så du vet, när jag snackar med...
Förlåt, ja. Hur vet man det?
Han vet om det för att de umgicks, de få iranierna som var här, de umgicks med varandra. Okay, ja. Det var liksom så. De kanske var 15 eller 20. Men han säger, vi var en handfull. 67, du kan ju tänka dig. Alltså, man tänker svartvitt.
Jag kan ingenting om sånt där. Det är därför jag blev nyfiken på...
Det var på den tiden då det var exotiskt att ha svart hår.
Väldigt så. Och för många av oss, du vet, som är uppvuxna här och kanske, du vet, har föräldrar från andra länder, då blir så, ja, men då berättar de sina historier från hemlandet. Men min farsa har sina... Han har så här zutminnen från Kungsan. Och, du vet, fattar du vad jag menar? Alltså typ så... Så det är väl det jag ser mig som. Det jag är uppväxt i Hässelby gård fram tills att jag var 13 år gammal. Och sen så flyttade vi till stan. Jag blev en innerstadsunge. Jag är från båda sidor av staketet. Jag har aldrig känt mig hemma någonstans. Mellanförskapet, alltid utanför. Och sen när jag var 18-19 så flyttade jag tillbaka till Hässelby. Någon slags hem. För att jag träffade just grabbarna som höll på med musik och jag ville vara nära studion och sånt där. Och du snackar om det, hälften förortsplan, hälften innerstan liksom. Men jag känner mig hemma överallt i Stockholm nu mer. Så det är jag, det är det som är Homan Sebgatti. Idag utbildad, omskolad historielärare. Håller på med pedagogik och mycket samhällsfrågor mellan varven. Och droppar fortfarande musik för den som är intresserad av att höra. Så. Det är jag.
Rodda, du spelade, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, bara för det, den här...
Allt för konsten.
Allt för konsten.
Ja. Med Linda Pira och Homans låt med Linda Pira och...
Det där var sjukt långt intro. Där...
Nej, du talade om hur skön man är.
Ja, exakt.
Aha, du pratade om den, just det.
Ja. Den, hade den ett provokativt syfte, eller... Den, för er som inte har hört den så kan man höra den på YouTube, Spotify.
Nej, det var inget provokativt syfte alls. Det var... Fan, kunde jag ha varit 23? Jag visste inte ens vad jag höll på med. Alltså, jag visste knappt någonting om hur världen fungerade. Det enda jag ville göra och bete mig som en pajas egentligen. Det var väl det. Jag var en väldigt rolig rolig kille i gänget när det begav sig. Jag var alltid den som garvade, hade humor. Men så fort vi gick ner i studion så kom de här djupa, du vet den här melankolin som är så här signifikant för Hässelby. Cry flow brukar vi snacka om, Rodde. Hässelby rapparna gråter alltid på sina låtar. Men i verkliga livet så var jag alltid så här glad och skojade och sådär. Så jag ville att det skulle komma ut och då blev det så. Och det ledde ju till också att jag blev radiopratare sen. Liksom. Så jag tror att det var en premature version av radio.
På radio då?
Jag var där i 1,5 år. Innan
de, SR P3 eller
P5, Metropol.
Metropol, ja, just det.
Kasta ut mig. Huvudet före.
Men Ducky frågade ju förut hur det kom sig att du hamnade i Nya Zeeland.
Mm. Du sa att 2 år var en dimma liksom. Jag tänkte, satt du i koma eller var du hög eller reste du bort eller?
Nej, eller alltså var... tiden innan var en dimma för, vad ska vi säga, vi måste spola tillbaka tiden här då. Mm. 97, jag flyttade tillbaka till SCB där runt 97, 96 någonting. Och jag ska inte sticka under stol med det. Alltså, typ, jag hängde med några grabbar som är här utifrån. Mm. Inte nämna några namn, men du vet vilka jag menar. Ja. Som vi började sakta men säkert livnära oss på att göra typ inbrott. Det var småkyva liksom, så här. Och musiken blev som en slags så här, det var bara en flykt för mig liksom, för att skapa. Jag fattade inte det då att jag höll på att bli till en konstnär. Och sen helt plötsligt så får Ken kontrakt, du vet, och sätter Hesseby på kartan och Fred och Ken bara sticker ut. Mm. Och Pet, det är så här stort. De är alltså superstjärnor.
Det är annorlunda på den tiden.
De är superstjärnor liksom. Mm. Och jag är typ kriminell. Förstår du vad jag menar? Livet går inte, de här två världarna, jag får inte dem att hänga ihop. Så, ja, drack väldigt mycket. Det är det jag menar, det är det som är en dimma. Rökte väldigt mycket, det är typ så här. Och sen så hände det som hände. Och det var ju att jag och Kens syster blev tillsammans.
Mm.
Som alla vid det här laget, det blev ju kulturhistoria liksom. Mm. Och det blev blodigt. Och sen så säger hon, kom vi sticker. Och var stack vi någonstans? Vi var ju alltså unga utan pung. Vi var unga människor som inte visste bättre. Eller, ja. Jag ångrar inte det som hände liksom, men... Alltså, skulle jag få ta ett snack med den homan idag så skulle jag kanske säga, är det verkligen det här du vill? Liksom, så här. Men det blev som det blev och vi stack till Nya Zeeland eftersom det är så borta, det är så långt borta. Internet fanns knappt. Liksom. Mm. Jag hade ingen koll på vad som hände hemma. Det är det jag menar. Då försvinner ju minnena. Ja, de enda som var kvar i mitt medvetande var ju typ de nära vännerna och familjen och sånt där. Liksom. Gatan och det där, det försvann.
Mm.
Och sen när jag kom tillbaka så då började en helt ny era. Okay.
Men var du tillsammans med Kens syster när du kom tillbaka?
Nej. Hon lämnade mig där borta.
Och stannade kvar eller?
Hon stannade kvar. Jag tror hon stannade kvar. Hon fick barn med någon lirare där. Men hon är tillbaka nu. Alltså, jag vet inte. Hon bor någonstans här i Stockholm.
Mm.
Det går bra för henne.
Och du och Ken?
Ken har skrivit en bok där han säger att han vill dansa på min grav. Så inom den närmaste framtiden alltså, så tror jag inte att det kommer bli någonting liksom där. Alltså, sårade människor sårar.
Mm.
Jag har förlåtit honom i mig själv såhär, för det som har hänt och allt det där. Såhär, typ, jag hyser inga agg mot honom. Men jag tror att han har andra issues som... Ken är Ken, förstår ni vad jag menar? Och jag känner inte Ken för vad han är idag. Jag känner ju den Ken som var
från den tiden.
Den tiden. Det är ju två helt olika människor liksom.
Mm.
Och sen får vi också komma ihåg att det finns artisten och så finns det människan.
Mm.
Och människan Ken idag är ju väldigt lik mig som människa. Så du vet, bor ute på landet och har, du vet, så bor i hus och vill göra det bästa för sina barn. Sen vad han är som artist, det jag vet.
Det är en separat grej.
Liksom. Ja, det är separat liksom.
Jag träffade Ken för, det är ett år sedan nu. Ganska exakt. I Gambia.
Ja, ah, just det. På, vad heter det?
På
Jensas bröllop.
Exakt. Exakt. Ah. Men då var han på väg att fylla 40 och där, han var, när jag fyllde 40 då vände jag hela mitt liv. Då släpper jag allt som har varit bakom mig och liksom lägger av med allt. Liksom. Mm. Nu ska jag bli vuxen.
Inshallah.
Ja, men coolt. Alltså, jag har inte pratat med han efteråt, men ändå liksom, han var dead serious. Liksom.
Mm. Alltså, jag... Alltså om vi ska bli så djupa, alltså jag, du vet, jag träffar ju Ken en gång om året, typ sådär. Kanske varannat år. Och det är oftast på kyrkogården i Hässelby.
Mm.
Det är ett visst, du vet såhär, vi går tillbaka, vi lägger blommor och där kommer han liksom. Och vi behandlar det som vi alltid har behandlat det. Alltid när vi är i samma rum, jag kommer ihåg det har varit såhär, MTV, det har varit såhär grejer liksom där vi behöver vara i samma rum. Och de yngre fattar ju inte. De blir så här, det enda som egentligen fattar den grejen, det är Jauli.
Mm.
Jag visste inte ens om det här med cancer.
Okej, okay. Nej, en du del vet om
nytt,
det. Men,
helt nytt för mig.
Men nej, och jag har inte, för att jag inte har pratat om det heller. Mm. Jag har ju varit rätt så här, det är heder. Du vet.
Ja, och på den tiden, förlåt, jag ska bara slänga, ja. Det hanterades ju på rap-sätt också. Liksom. Det var ju en del låtar där ni liksom jabbade till varandra,
ja, kring precis.
Temat. Många år sedan dock. Med.
Och det, för,
Men är det... Okej, var han är sur på dig för att du tog hans syrra och blev tillsammans och flydde landet? Eller är det...
Han är väl sur på mig för att jag... Jag tror att han är mer sur på sig. Eller
alltså
han...
var ni polare innan och sen så bara, shit, du träffar min syrra. Du tar henne, ligger min syrra och bara drar.
Ja.
Och det var den liksom.
Ja, det är den. Och man får tänka så här också. Det är en kille från Hässelby. Okej.
Ja.
Kommer du ihåg han?
Ja.
Han sa det bäst. Han bara, om det här hade hänt 10 år efter, ingen hade brytt sig.
Nej.
Men heder och ego och allt det här, liksom manlighet och allt det där, det är liksom, det är, heder står på spel. När man är 23 år gammal, vad vet man om världen egentligen? Mm. Och det, de är föräldralösa också, får man komma ihåg. Liksom. Mm. Så Ken bar mycket av den manligheten på sina axlar med sina systrar. Mm. Och han tyckte väl att, nej men du ska inte vara med sån här äcklig kille som Homan. Liksom. Kolla, han är en lowlife. Liksom. Mm. Och jag tackar och tar emot för det liksom. Idag är jag ingen low life.
Mm. Mm.
Men det är som sagt, det är vatten under bron. Men ja, man kan se på det så här. Ja, många som snackar, speciellt inom musikbranschen, de vill så gärna att vi ska, du vet, så här, komma överens igen. Mm. Och, du vet, så här. Han mejlade mig faktiskt för några år sedan. Så här, gällande rättigheter och sånt där. Jag bara, men kom, vi gör en konsert istället. Mm. Han bara, nej tack. Och sen
ja, men det är,
ja, men han är svår, förstår du? Det är liksom inte, det är så här, typ, och man får respektera.
Det är stolthet också, och liksom det får man ju, precis som du säger, det får man ju respektera. Mm. Men det är synd ändå.
Ja.
Ja, sen så liksom, om man ser från hans håll, så är det ju synd liksom, att hans vän gjorde det valet då, om det var känsligt och så här. Men det är ju synd att sånt händer, att människor ska behöva gå isär på grund av kärlek, för att jag antar att ni var liksom tillräckligt kära i varandra för att dra. Liksom.
Oh ja. Men ja, det var lite så här, det är ju Romeo och Julia där, berättelse. Men det som jag känner idag när jag tittar på hela situationen, och vet, jag och Big Fred har också glidit så där, och Ken och Big Fred har också glidit så där. Mm. Alltså vi har ingen förmåga, vi från SCB, att hålla ihop.
Mm.
Och det ser jag. Och sen så ser jag också just den här, att hur man inte behöver vara personen som man var.
Nej, precis. Typ, man utvecklas liksom.
Man utvecklas. Hey, shit, jag vill inte vara den här personen. Jag vill ha på mig kostym och liksom gå runt och prata om annat nu. Mm. Och jag tror att jag uppenbarligen, jag förstod det för väldigt länge sedan. Jag skolade om mig till att bli lärare. Mm. Alltså, det är inte som att jag står i ett klassrum och pratar med ungdomar om att, så vad menar? Mm. Alltså jeansen måste ligga här och... Men vet du vad Big L's första platta heter till mina barn? Nej, förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror att hela den här, liksom, det kan också vara ett ok man bär.
Mm.
Den här kulturen, det kan liksom, det finns faktiskt en annan värld utanför det här. Mm. Så, du vet, förstår du vad jag menar?
Men apropå att växa liksom och liksom utvecklas, nu är du utbildad dig till lärare.
Mm.
Jag såg också att du blir författare också. Har du släppt en bok eller
är det processen? Jag har skrivit en handbok. Ja. Jag har inte skrivit någon skön litteratur. Nej. Men jag jobbar mycket på att skriva. Ja. Jag skriver mycket.
Vad är det för handbok då?
Det är rasism i skolan handlar det om. Jag fick stöd från Länsstyrelsen, som är en statlig myndighet, förra året. Mm. Nu läste jag att de ska gå in med ännu mer pengar efter Black Lives
Matter-grejen.
Mm. Och jag gjorde det i ett år. Och sen så har jag insett att jag inte behövs. Det är för mycket mångfaldskonsulter, tycker jag. Känner jag. Förstår ni?
Mm, men berätta om boken det, till liksom...
Nej, alltså jag var ute och den riktar sig till lärare och människor som jobbar i skolan.
Mm.
Om hur rasism fungerar i skolan. För det är lite annorlunda än hur rasism funkar ute i samhället.
Mm.
Fan, jag borde tagit med den alltså.
Ja.
Och efter att ha jobbat så många år i skolan, du vet, vi var barn, du vet, så här, när man ser och hör, du vet, hur lärare beter sig. Mm. Man blir så här, är det här på riktigt?
Mm. Liksom.
Snackar man lärare mellan varann då, eller lärare mot
vad man hör i, du vet, i personalrummen, men också hur de
pratar man, med elever under lektioner och så.
Ja, och jag har tagit fram forskning och du vet, allting är, du vet, akademiker som man är. I Sverige så, där kan jag berätta, det är en liten, det är en intressant grej. Så, i Sverige så har man då kommit fram till att i skolan så ser man tvåspråkighet som ett minus. Och då kan man fråga sig, hur i hela helvete kan det vara ett minus? När vi vet att språk utvecklar hjärnan, att vi blir, att vi får olika dimensioner utav språk. Och då kopplar man ju det till att, nej, men du ska kunna svenska liksom. Det är det, det är det som gäller. Och så om du har ett extra språk med dig, beroende på vilket språk det är många gånger också. I dina föräldrar är engelsmän, men då kanske man inte tänker så. Men när pratar föräldrarna arabiska, då är det direkt ett minus. Som om att det inte finns universitet eller liksom bildning i arabisktalande länder. Liksom. Så det är det som har varit mycket min grej. Och liksom så här, försöka skrapa på ytan och se vad som händer. Och, jag var ute på turné, Den vackra flykten, förra året. Och gjorde den grejen. Så, ja. Men, ja.
Vem är boken skriven till?
Till lärare och till rektorer.
Okay.
Så vi fick ut ett gäng. Jag tror att vi pressade typ mellan 700 och 1000 ex.
Och finns de tillgängliga fortfarande?
Jag har kvar typ 50 stycken.
Då, om man är lärare eller rektor.
Då kan man höra av sig.
Exakt, till.
Yes! Vad tänker du på, bror?
Var ska de höra av sig?
Ja, vad ska de höra av sig?
Jag sa ingenting.
Om man fortfarande är lite borta.
Har vi kvar de här två åren?
info@homan.nu.
Och Homan stavas.
H-O-U-M-A-N.
Hur länge är du på som lärare då? Du skolade klart
5-6 år.
5-6 år. Okej, det är mycket rasism och hela den... Vad är det man får höra bakom stängda dörrar då? Lärare alltså, är det så här,
nej, det kan vara
arabungar där.
Ja, nej, men det kan vara allt från sånt. Liksom. Det kan vara allt från det. De har lugnat ner sig lite nu, men de downar oftast liksom. Det är oftast killar. Mm. Pojkar. Mm. Ser man oftast om de är vad ska man säga, om de är från utom europeiska länder och de är i grupp, då blir det ett gäng. Men om det är Johansson som hänger, då är det men du vet, de är gulliga gullungar liksom. Så det är det, just den som är grejen, att man har den grejen och man kan liksom inte relatera, och det blir det här utanförskapet, och så helt plötsligt så bara, och man jobbar väldigt mycket med vad man kallar för förväntningar. Man ställer inga förväntningar på barn som har utländska föräldrar liksom. Och så blir det dåliga betyg, som om att, men vadå, de kan. Men det finns grymma lärare som jobbar med, de fattar det, att nej, men du kan lägga förväntningarna exakt lika högt.
Ja, vadå, så de förväntningarna är lägre om du är född i Sverige men dina föräldrar är från...
Det kan vara en sån grej. Att liksom, okej, men den här eleven...
Det är utgångsläget liksom. Vi förväntar oss lägre än vad Johansson
exakt.
Kan. Liksom.
Exakt.
Det är helt sjukt.
Man har lägre förväntningar. Och då blir det också att eleven inte presterar.
Det missar jag sig på eleven.
För eleven fattar inte själv att den kan. Förstår du vad jag menar? Så att,
Vilken ålder undervisar du?
Alltså, fucking corona. Alltså. Nej, men jag är utbildad gymnasielärare. Jag har jobbat deltid. Från 2014 och fram. Och har giggat och varit ute och spelat. Och gjort det som en deltidsgrej. Och sen så kom coronan. Då hade jag inte jobbat i skola på typ 2 år. Och då fick jag jobb som årskurs 6 lärare. Alltså, jag blev tvungen att ta, jag fick inget annat. Herregud.
Kämpigt eller?
Så maila föräldrar om att deras son pruttar i du vet, så här,
din son ska inte prutta.
Förstår du? Det var det jag tog en examen. Det var det för jag blev, du vet, förstår du vad jag menar?
Men det är ändå ett skönt problem att ha jämfört med vad man liksom läser om i så här tidningar om, du vet, stökiga elever och sånt. Hur hanterar du stökiga elever? Förlåt, tack.
Det så sönder dem. Nej.
Erfina, släpa dem direkt.
Alltså vi, ja.
Hur jag hanterar stökiga elever. Nej, men som sagt, jag försöker lägga en ribban högt. Sen är det en annan sak också. Så skolan är ju, det är ju en tantdominerad liksom. Det är en tantdominerad värld.
Fortfarande
så, eller? Ja, men det är så. Det är så. Och det, du vet, när det kommer in då en fullvuxen karl som jag, du vet, det är mycket fysik också. Förstår du vad jag menar? Alltså, skulle Ducky gå in i skolan, han skulle inte ens behöva säga så mycket. Förstår du vad jag menar? Ja, men alltså, fysiken har mycket mer att göra också. För de, det är liksom, det
visuella intrycket.
Ja, ja, ja. Alfa och omega, allt det.
Alltså, jag har jobbat på behandlingshem med ungdomar i många år. Och en, vissa perioder så följer jag med. Vissa av våra ungdomar kunde jag liksom klassa som lite extra, inte farlig, men lite extra risk. Så man får följa med till skolan liksom. Så här, punktmarkering liksom. Och så kunde jag följa med vissa av eleverna. Så var jag med dem en hel dag i skolan på alla deras, jag var med på alla lektioner och sådär. Nu var det faktiskt alltid så att den eleven som bor på hemmet som jag var med i skolan var lugn. Det var så här, man satt oftast och bara, vad fan, behöver han punktmarkering? Det finns andra på hemmet faktiskt som kanske behöver det än den här killen. Men han har kanske gjort bort sig någonting och så får han punktmarkering liksom. Bara för att man ska, du vet, vara en hög på han. Men då var jag med på alla lektioner och allting. Och du vet, och allting man ser på lektionerna, hur de beter sig, eleverna, och på rasterna i, du vet, de här jävla korridorerna och allting. Alltså jag bara, herre, alltså det är så här, jag har världens, jag har dåligt minne, men jag minns fan inte att det var så när man själv var liksom, att det var på den nivån. Det känns väldigt, vad ska man, vilket ord ska man använda?
Vad var det, alltså, kaos, som, vad var det som kändes främmande för dig när du såg skolan jämfört med när du själv gick?
Alltså man bara tar typ, jag vet inte det, lektionerna. Du vet, eleverna sitter med fötterna på bordet, de kastar grejer, de skriker, det är telefoner, det är Snapchat, de skriker, du vet, stökar, det är kaos. Och sen så har jag, så ser jag den här läraren där längre fram, då var det typ nyttiga på så här, en Arne liksom med glasögon och så här liten kort och så här, ja idag ska vi,
vet, han liksom, stod inte heller och Snapchatade.
Nej men så här, en lite så här, du vet. Ingen pondus, ingenting, ingen så här, jag bara, alltså, ingen kommer göra det du säger liksom. Nej. Alltså, och det är så mycket jag vill bara dela med mig så här, och som jag tänker på, men det är inte hur jag ska börja, för att,
menar du där och då till läraren?
Nej, men så här, överhuvudtaget allting jag har sett i lärar, det här är vad jag har sett där och då, så säger jag inte att det är likadant överallt, men jag kan tänka mig att det är mycket sånt överallt. Och tänker så här, om de här, alla ska inte vara lärare på samma sätt som alla ska inte vara poliser. Alla, vem som helst ska inte vara, det ska vara rätt man, rätt människa på rätt plats liksom. Okay? Ja. Så liksom, även finns det lärare förmodligen som säger att du ska inte vara lärare. För att du ska kanske vara lärare i åt en klass där alla sitter så här och liksom,
där alla har intresse för att lära sig.
Ja, men typ, förstår du? Du är i fel skola till exempel liksom. Du ska inte vara här, för här verkar alla vara kaos. För att de här barnen kommer ju aldrig lära sig någonting, för att ingen av dem lyssnar. Och ingen, om inte någon kan få dem att lyssna, så kommer de inte lära sig. Sen kan ju, om det är 20 elever och det finns 5 stycken, så bara, kan ni alla käften? Jag hör inte vad läraren säger. Käften på dig själv. Du vet, så de som vill lära sig kommer ju inte heller få lära sig. Alltså det är bara kaos. Alltså. Jag är så här, alltså, jag var ju en av de här jobbiga ungdomar liksom. Men alltså jag
ser inte så.
Ja, alltså, så att jag vet hur det är att vara den eleven själv, men jag vet också hur det är att komma hem och örfilad liksom i en 20 minuter för att jag fått samtal från skolan, och sen var lugn i en vecka tills man gör om det liksom, och sen eller liksom att när jag fick en tillsägelse på lektionerna, så kunde jag faktiskt ta och hålla käften liksom resten av lektionen. Eller så vart jag utskickad, eller så vart jag liksom...
Jag tror att nivån för vart respekten går har ju liksom verkligen liksom försvunnit. Eller?
Hur känner
absolut.
Du att
det är? Nej, absolut. Det du stämmer. Och det här, det rotar sig lite också så här, typ så här. Alltså hela den här socialdemokratiska idén om att vi alla är lika, den stämmer ju inte. Vi är inte alla lika. Det är bullshit. Ja. Vi är inte alla lika. Det är skitsnack att vi alla ska rätta oss efter en och samma mall. Det är bullshit.
Det går inte.
Och det börjar jaga i fatt om nu. De har börjat fatta det. De har tagit ett beslut nu om att de har satt till extra pengar nu till skolorna, regeringen, om lärarassistenter. Och det är så här, det här är long overdue. Det skulle de ha kommit på för typ 20 år sedan.
Du kommer ha ett team istället för en person.
Nej, du måste ha två. Du måste vi säger så här, om vi säger så här att vi har Bredängsskolan. Mm. Okej? Okay? Vi säger vi har Bredängsskolan. Och bara ett stenkast därifrån så har vi en förort som Mälarhöjden. Mm. Eller hur? Det ligger lätt nära.
Ja, supernära.
Eller, ja, det är en supernära.
Vägg i väggish.
Ja, exakt. Då kan vi utgå från att Mälarhöjden, där är det rätt lugnt i den skolan. Alltså en lärare kan gå in i en klass. Har han problem med några så kan typ en dacke komma in och bara, ej, lyssna, tysta. Och så blir det lugnt liksom. Mm. Man får lugn liksom. I en skola som kanske Bredäng då, alltså inget illa om Bredäng och typ allt det där. Där kanske man då inte har, man har för många sådana elever per klass. Mm. Och det går inte. Nej. Har du typ 2-3 sådana elever på en klass, det tar över.
Det tar över, det blir storm. För alla. Ja, det går inte.
Och då behöver du alltså, du behöver en mentor och en riktig lärare.
Mm.
Och det, alltså jag har varit i skolor, alltså Järva, i Järvaområdet. Mm. Jag har varit inne i skolor där och kollat. Ibland har de 4 vuxna i en klass. Ja. Då börjar man snacka, nu funkar det. För disciplin är det, ärligt talat, disciplin är det enda som gäller.
Mm.
Vi kan säga det så här, bara, men ni måste vara lite samma som... Nej, Len! Du behöver disciplin, du behöver sätta dig och shut the fuck up. Det är vad du behöver göra. Det är vad jag tycker.
Ja.
Alltså, jag är inne på exakt samma. Det här gulligullandet, det funkar inte. Alltså. Det funkar inte. Men glöm inte att det är ungdomar. De kommer testa gränserna. De vet inte bättre. Alltså, så här, du sitter här idag 40 år senare och bara shit. Jag sitter här 40 år och bara, jag var ju dum i huvudet då. Det visste jag inte då. Då gör jag bara det som känns kul för dagen. Förstår du? Idag kan man relatera tillbaka och bara okej, okay, fan idag skulle jag aldrig göra om det. Idag ska jag inte lära mina barn att vara bla 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 och styr och så.
Mm.
Så att ungdomarna måste man också förstå, lite förstå så att det är ungdomar. De vet inte bättre. De har inte varit med om saker. Men det är inte en så här, då får de vara hur de vill. De får bete sig hur de vill. Nej! Då gäller det att visa dem och säga till. Lyssna! Så här liksom, sätter ni av käften, förstår du?
Det är den.
Så att, och det är en balans där som jag tycker har, som Danne säger, den ribban har ju liksom bara, man låter ungdomarna göra lite hur de vill. Och för jag tror också att lärarna bara slutar bry sig mer och mer. För att de bara,
jo, men ungdomarna har ju ingen respekt. Jag var ju i min dotterskola, föräldradagen när man är där så är man med liksom hela dagen. Och då var det ju någon kille i klassen som var skitotrevlig mot henne, så jag bara, ej, softa lite. Han bara, vem fan är du, hennes pappa eller? Ja, exakt. Det är precis vad jag är. Och nu ska du softa liksom. Det var framför mig. Så sa han åt min dotter, han bara, gå och hämta mitt suddgum. Jag bara, gå och hämta ditt suddgum själv.
Sa han så till din dotter?
Ja.
På riktigt?
Ja. Vad fan tror du? Gå och hämta suddgummit själv när jag fan sparkar in hela huvudet på det.
Alltså det är...
Ja, herregud alltså.
Om vi inte har något sådär så vill jag ändå ta upp, för att det var det jag ville också ta upp. Och det är perfekt att du är här liksom idag, för att det passar in på det här. Det är det här som stod i tidningen nu 2017. Sören, han läraren som tog nacksving på en elev.
Jag läste det
ljud och
det har gått till högsta domstolen.
Exakt, det har gått till alla tre nivåer. Det var till frikänd och eleven fick inte rätt, föräldrarna fick inte rätt, läraren fick rätt liksom, förstår du? Så att och det var så här, det var på i, men det är det. Förstår du? Nej, men han gjorde det. Det står det. Brottargrepp. Det står brottargrepp, står det.
Hulk Hogan.
Ja, han körde Hulk Hogan till armbågen och sen
the people's elbow.
De skriver faktiskt brottare.
Han gjorde the teacher's elbow.
Så men alltså det, jag tycker att det är så jävla så här, eleverna, det var 3 elever. De hade satt någon soffa typ mitt i korridoren. Man kunde inte, de måste ha blockerat vägen. Du vet, så här, idioter.
Men finns det film på det här? Eller?
Ja, det finns film på det här.
Ja, har du sett den?
Ja, det cyklerade ju överallt.
Men är det en nacksving?
Han tar tag i nacken och lyfter upp han typ, och bara släpper han liksom. Alltså, så här, det är inte nacksving, han skickar inte han liksom kryss och kryssar.
Det var inte som när Paolo klappar på den här 16-åringen.
Vilken då?
Det finns någon film på Paolo Roberto när han brottas med någon 16-åring eller någonting och blir lack och nitar till han.
Jag har bara för att jag sett ett klipp där en 16-åring brottar ner honom och han inte kommer loss.
Ja, då sen slog han honom.
Släpp mig!
Ja, då slog han honom.
Gjorde du också det?
Gjorde han?
Ja,
han blev nedbrottad och
slagen på käften av en 17-åring.
I alla fall,
så han hade blockerat gången, 3 elever, och då hade han sagt till dem liksom flera gång på gång, flytta på ett och bort soffan, uppreser på, Och jag kan bara, utan att någon säger till mig, vad sa eleverna? Jag kan bara tänka mig vad de sa. Nej, vi tänker inte flytta på stick, vad du... du vet, det klassiska
fill in
liksom.
Blank, liksom.
Ja, fyll in the blank, exakt hur vi... De satt ju inte där och bara... Liksom. De satt ju inte där och var tysta liksom. Förstår du? De satt ju där och sa vad de sa. Efter 10 liksom, tillsägelser, så till slut, 2 av eleverna liksom bara ställer sig upp och går därifrån. Ena sitter kvar och liksom är grisig, nu hittar jag på, men han är säkert inte snäll.
Vulgär.
Ja, vulgär och bara, nej vadå, så här.
Han körde
så,
en Rick James, fuck your couch.
Så, och så läraren tar ju tag, bara nu jävla liksom, tar tag, lyfter upp han i huvudet, nacken och bara skickar iväg han. Och that's it, det var liksom det handgemängen som var, okej? Okay? Och nu, det är det här som provocerar mig. Och det är att sen kommer han ju hem, eller om skolan ringde hem eller whatever, då ska föräldrarna anmäla skolan och läraren för kränkning av eleven.
Och misshandel säkert också då, eller?
Nej, men det är bara kränkning. För att, jag vet, det blev väl inte de... advokaten rådgivde väl dem att nej, ni kan inte få misshandel, men ni kan anmäla för kränkning.
Right.
Antar jag, ingen aning.
Right.
Så, men
sen... vi har ändå lyssnat nu 20 minuter på någonting som Dacke inte har någon aning om. Han säger till sig, jag hittar på.
Jag vet inte vad fan det är, en jävla advokat. Det här är vad som är tidigare. Nej, men jag håller med bild. Och så, i alla fall, och sen så... Och då blir det så här, alltså... Skolan ringer hem och bara, tja, hej, din elev Robert här har, du vet, betett sig sig och så. Och så svarar föräldrarna med en kontring att vi ska anmäla er för en kränkning till exempel, eller hur?
Yeah.
I mitt huvud är det så här, alltså jag har fått så många samtal hem av lärare, av rektorn. Aldrig har någon ifrågasatt mig hemma.
Eller ifrågasatt läraren.
Eller ifrågasatt läraren, men jag, förlåt.
Du har kommit hem och sen har morsan sagt, ja, jag ska kränka dig.
Nej, men jag har fått en örfil innan, jag vet inte ens varför liksom. Mm. Att de har ringt hem från skolan liksom.
Mm.
Ingen ifrågasatte läraren på den tiden, i alla fall inte hos mig. För att läraren ringer ju inte hem och ljuger och hittar på grejer. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så att läraren ringer hem och säger saker och ting, du är bort det, du liksom.
Men förlåt, vi vänder på det då. För att jag har ju varit i den här situationen själv, där skolan ringer till mig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där jag inte tror på läraren.
Okay, ja.
Men när det händer din dotter, när de ringer från skolan och säger så här, men nu har din dotter gjort så här.
Ja.
Kommer du direkt då gå på din dotter, eller kommer du fråga henne så här, vad har hänt? Kommer hon berätta sin version, och sen måste du ju välja vem du tror på.
Absolut. Ja, absolut. Jag kommer inte gå fram Arfield, alltså, som jag blev liksom, som jag blev, men jag kommer absolut gå fram och bara lyssna. De har ringt från skolan. Det här säger de. Du får jättegärna dela med dig av din liksom sida av historien. Mm. Och så får vi komma fram till någonting. Absolut, lite pedagogiskt och sådär. Men man får inte glömma återigen. Jag var ju
också
aldrig ärlig till mina föräldrar när de frågade mig. Jag ljög ju varenda gång. Okej, okay? Vad jag än har gjort, om det var någonting. Alltså så här, jag var inte bara, jag kastade den där vasen i väggen i på lektionen.
Men sa du så här, läraren ljuger då?
Det vet jag inte, men jag, nej, det tror jag inte. Jag sa bara att jag inte gjort någonting.
Det var inte jag, det var någon annan.
Mm. Ja, men förstår du, en hjärndöd förklaring. Så man får inte glömma att...
För skolsystemet idag är ju digitaliserat, så att jag får ju sms alltså på en minut efter lektionen börjar om min dotter inte är inne i klassrummet.
Okay. Mm. Tycker du att det är bra?
Nej, egentligen inte. För att grejen är att hon kan komma efter 2 minuter, men jag hinner ändå bli sned för att hon är försenad.
Men jag menar alltså, den här digitala kommunikationen, att du ändå har koll på vad din dotter är, tycker du att det är bra?
Ja, det är bra.
Ja,
ja det tycker jag är bra. Men jag tycker att man kan få en rapport efter.
Ja, en heldagsrapport.
Ja, exakt. Istället för så här...
Vecka
för
att, eller vad fan.
Det är väldigt sällan hon har skolkat, men det är väldigt ofta som hon är 1 eller 2 minuter sen.
Mm.
liksom, för att de sitter utanför och går in sist eller whatever. Men då hinner jag få den här och så ringer jag upp och så sitter hon på lektionen, så bara, vart är det? Hon var med inne på lektionen. Jag bara, okay. Alltså, det blir en process för att det händer hela tiden. Men själva systemet, det här, du har ju allt i appen, läxor, prov, hur de ligger, dessa olika färg på ämnena, så kan du se så, okay, men här ligger hon dåligt till, här måste hon plugga mer. Det är ett bra utvecklat system.
Men
när jag får samtal från skolan och konfronterar min dotter, då säger hon alltid så, nej, men så där var det inte.
Nej.
Alltid. Ja. Och det slutar alltid med att jag blir lack på skolan. Jag blir alltid lack på skolan.
De ljuger, du tycker att de ljuger så här. Ja. Men när ni sen men när ni sen kommer fram till då liksom, okej. Okay. Har du alltid haft rätt då? Hon de ljög. Förstår du vad jag menar? Eller när ni väl har pratat igenom gång på gång på gång, så bara, okej, men skolan hade ändå lite.
Alltså hon hade en mentor i sin förra skola, nu börjar hon i gymnasiet, men som jag var bra med. Det är en barnomspolare till oss, som är kompis till Felix och dem, så vi hade bra connection liksom. Så han och jag förstod varandra, men resten av lärarna, alltså jag var osams med dem jämt.
Alltså, som sagt, det finns mycket mer. Det var någon på Instagram som skrev sig, som kommenterade det senaste avsnittet och säger bara, i podden här nu så har man lite utrymme till att liksom förklara hur man tänker och menar. Alltså, man går igenom saker och ting snabbt när jag berättar. Liksom. Så många kan bara, men jag håller inte med mig för att jag inte har en timma på mig att berätta. Vi kan prata om det. Det är en egen liksom, kategori vi kan prata om. Men att ungen kommer hem och bara kränkt. Vi ska anmäla skolan, vi ska det och det och det. Lyssna, din unge ställde en soffa i vägen i korridoren. Han vägrar flytta på soffan eller sig själv. Han är en åsna, han är dum i huvudet. Okay?
I det fallet finns det också videobevis.
Det finns också videobevis. Så här, han är åsna, eran son är dum i huvudet. Så enkelt är det liksom. Bort. Vadå kränkning? Vadå anmäla? Örfila han och liksom... Så, bete dig för fan i skolan. Lyssna på lärarna. Det är liksom... Du vet, men så blir provocerad av att nej, han har inte gjort någonting, vi ska anmäla er, och så man bara, va? Skärper alltså, ta, fan.
Ja,
det jag alltså, blir irriterad på det. Det är så här.
Om jag får reflektera på det här, till det här, så typ, jag jobbade för första gången heltid nu i våras på en skola, Bullerbyn. Alltså en riktig Bullerbyskola. Där, lite radhus, en kranskommun, lite radhus, lite hyresrätter, villor, det var typ så här, förstår du? SD, största parti i skolvalet. Förträfflig, härlig skola. Ja, men de var söta liksom, förstår du? Ja. Och sen så... och direkt jag får problem med en unge. Och jag bara, du vet, så jag började skicka sms, du vet, eller jag skickade mail. Jag bara ringde ungens morsa och bara sa som det var. När din unge inte är i skolan, då är det fantastiskt. När han är här, då är det kaos. Alltså jag blev uppkallad till studierektorn direkt. Du kan inte, du får inte.
Du vet hur man i det här landet.
Nej. Men då hon, och jag bara, vad fan är grejen, vet? Och jag lät som Ducky. Fan, jag växte upp i Hässelby. Du vet typ så här. Körde mitt arbetarklassnack. Och hon bara, men skolan har förändrats så här. Hon var snäll alltså. Hon bara, idag är eleverna, de är klienter och de är köpare. Man ser dem alltså som kunder. Om du går in och kollar på, det står så här, ni är en kund. Och då har man märkt då liksom så här, vilka föräldrar är det som är jobbigast, som liksom alltid så här sätter sig på tvären, så det, som inte samarbetar och så. Det är föräldrar som själva jobbar i skolan. Och det här är en av de grejerna som gör så att man säger bara, okej, men i ditt fall till exempel, att säga till en vuxen, men alltså, man får inte göra det, utan de är kunder. Det är ungefär som du går in på McDonald's och köper en hamburgare och det ligger tårstrå i. Kunden har alltid rätt. Och det är det läget vi har hamnat i Sverige, att, och det är maktdistansen också, du vet, från våra länder. Skulle vi komma här, alltså, vi skulle få en toffla i huvudet direkt om de ens misstänkte att vi hade gjort någonting. Men i Sverige så är, du kan ju gå upp till statsministern och köra upp en fucking tårta i ansiktet och du får typ dagsböter. Alltså man har så låg maktdistans. Vi har ingen respekt för myndigheter. Vi skiter i det. Vi vill ju riva ner Babylon liksom. Så det är det har kommit till. Och det, jag tror att det är det som är grejen, att stackars lärare alltså. Det är inte lärarnas fel.
Men, nej, riktigt, exakt.
Det är inte det. Det är inte lärarnas fel.
Jag förstår lärarna,
det är inte skolans fel heller.
Nej, alltså, men jag förstår.
Är skolsystemet förlegat nu? Om det?
Extremt.
Ja. Så det. Från, hur gör man så att den ska komma i kapp? Liksom? Hur...
Man går och röstar.
På
vilket parti? Mm. Som har ingen av dem.
Ingen har ju någon skolpolitik. Alltså,
det är, alltså när det kommer verkligen till skolpolitik. Högern, de fick ju igenom ett system 2011. Jag pluggade på lärarhögskolan då. Det systemet de fick, som de fick igenom, gick samtliga rektorer på alla lärosäten som lär upp lärare. Mm. Alltså lärarhögskolan i Stockholm, lärarhögskolan i Göteborg. Alla de rektorerna gick samman och skrev det här som Jan Björklund, som då var skolminister, Folkpartiet som nu är Liberalerna. Det här är det dummaste. Mm. Det är den dummaste som någonsin har gjorts för lärare. Mm. Idag så måste typ en åttonde klassare, historia är mitt ämne. Mm. En åttonde klassare måste vara typ professor för att kunna få ett A. Enligt kriterierna som finns. Mm. Förstår du? Så om jag ska följa det och ge din dotter A på hennes betyg, då måste hon måste vara en doktorand. Liksom. Ja. Så det är piss. Mm. Samtidigt som sossarna, de har hamnat också jättemycket efter mig. Vi ska alla vara samma. Liksom. Mm. Förstår du vad jag menar? Så vi ligger i ett sjukt läge. Och samtidigt, rika människor, de vill inte att deras barn ska gå med elever som knappt kan svenska. Vi blev så segregerade. Mm. Vi blev snabbt inskickade i samhället förut. För vi var så få. Mm. Men nu, vi har hela öar. Järva, alltså, du vet, jag var där ute, jag träffade en gemensam vän till oss. Chamarke, jag vet inte om du vet vem det är.
Om jag ser den vet
jag. Ja, precis. Så han jobbade också på en skola. Han sa det, han bara, vi hade privilegier då. När vi växte upp i Jakan, Hässelby, du vet så här, det var ändå så här, vi var blandade, det fanns en mångfald, så vi kom ju snabbt in i det liksom. Mm. Vi lärde oss svenska, vi lärde oss förstå vad fika med bullar och kaffe. Vi förstod de här grejerna. Idag är det så segregerat så att det finns så många olika aspekter till det här, Ducky. Men en nacksving, fan, kom igen. Vad heter han? The Warrior.
Nej, Ultimate Warrior. Med band och grejer. Skicka den där pissungen åt helvete.
Och alltså. Smink, mask.
Oh. Nej, men du vet, så här, alltså, återigen, man kan utveckla det ämnet hur man ska prata med barn och elever och bla bla bla. Bla. Nu tar vi det kortfattat. Liksom. Ifrågasätt är en jävla unge som kommer hem och bara lyssna. Vad fick läraren? Och, antingen är läraren helt dum i huvudet och tog nacksving på dig. Men vad fick honom åt en nacksving? Jo, han tjatade på mig, pappa, 20 gånger att jag skulle flytta på mig, för jag satt i en soffa i korridoren så ingen kunde komma förbi. Och där satt jag och skrattade åt allt och alla och bara, nej, jag fick inte flytta på mig. Aha! Nacksving, var det det enda du fick? Kom, du ska få två till av mig. Alltså, kom igen, alltså, ifrågasätt liksom. Inte bara, nej, jag har inte gjort någonting om min son. Okej, vi anmäler honom för kränkningen.
Så kommer du nacksvinga din dotter?
Nej, det kommer jag inte. Men så här, det var fan, bete dig. Det spelar ingen roll. Dotter, son, man, kvinna, vuxen, fan, herregud, alltså, det är så här.
Nej, men det var ju som fan, liksom... jag bytte samtal sen nu. Är det okej eller?
Ja, gärna det.
Fan, du vet, jag såg den här härliga människan Bard.
Ja,
Jag såg hela hans intervju med Navid Modiri.
Jag har inte sett den.
Är det något gammalt eller nu?
Det är väldigt nytt.
Efter hela kaoset?
Kaoset, han går dit och sitter och håller en dåres försvarstal, sitter han och håller. Och han har ju rätt i så mycket som han säger. Alltså han har, du vet så här.
Jag har liksom lyssnat på honom, men jag har hört många säga att han är smart och att han har många
jättesmart och sånt.
Han är verkligen smart. Är det, smart. Det kan man inte säga någonting
om. Men han är också väldigt dum i huvudet. Mm. Och det här är precis som du säger.
Han är intelligent.
Han är intelligent, men du vet, hans emotionella intelligens är inte riktigt på topp. Mm. Och ena stunden så sitter han liksom och så här, häver ut sig, så här, smädelse på smädelse, du vet. Han tycker att det är okej att
droppa en bomber och så.
En bomber över från höger till vänster. Samtidigt så säger han, en av hans grejer är att svarta människor ska bygga sina arketyper och sina förebilder och resa sig själva och sådär. Mm. Och när de väl gör det, då ska han ju dra ner dem. Mm. Han har ju själv kallat människor som är av stor status och rang i Sverige som är svarta för, du vet, N-ordet och det. Mm. Och då betyder det att du, jag menar, det kommer ju inte från ett vackert ställe direkt. Mm. Och så går han vidare från det till att säga så här, jag har fått hot. Och så börjar han gnälla liksom.
Mm. Det är klart du fått hot.
Jag har fått hot och det är synd med mig. Man bara sitter, ja, så kan det gå ibland liksom. Mm. Och i andetaget efter så sitter han och såhär, men du kallade ju Bianca Ingrosso för...
En hora eller vad
han sa. Ja, liksom såhär...
Blatant whore var hans exakta ord.
Hur gammal är hon?
Jag vet inte,
23 kanske.
Hur gammal är hon? Alltså typ såhär... Hur gammal är du?
Mm.
Om du går runt i världen och kastar ut sån energi och sen... Jag förstår inte hela den grejen. Jag fattar inte att, du vet, den här, att stå på ett berg och skrika jag är störst, bäst och vackrast för att sen typ så här, få tre stenar i huvudet och sen börja bitcha om det.
Mm.
Alltså man måste ju leva exakt. Lite som man lär.
Alltså, ska du uttrycka det på det viset, då får du ta ett kast. Alltså, konsekvenserna.
Exakt. Så skulle Hulk Hogan ha sagt också.
Ja.
Nej, men jag tycker att man kan titta på den, den intervjun med honom. Mm. Bara för att det är, tycka vad man vill, men det är ganska intressant. Han sitter på mycket kunskap. Han har ju sjukt mycket fakta i saker som han säger.
Definitivt.
Och det är coolt. Sen om det är Leif GW Persson eller om det är Alexander Bard. Jag tar inte Alexander Bard i försvar på något sätt. Men han har ju en, som en fetisch, att gå alltså precis, så nära kanten som möjligt och sen putta. Alltså han...
Nej, men han
är ganska smart, sen bara nej. Och så börjar han säga, han säger bra grejer, så bara nej. Det, han har mycket information och sen så kommer något helt idiotiskt på slutet.
Ja. Men behöver vi såna människor? För jag tänker så här, alltså typ han ser sig själv som typ, han ser ju sig själv som en sån trickster. Han ser ju det som sin roll att utmana resten av samhället.
Ja, exakt. Men han ser sig själv som övermäktig. Han säger det. Han bara, ingen kan debattera mig. Det finns ingen som kan liksom...
Nej, men man kan inte debattera en åsna heller. För åsnan kommer ju vara bättre på att vara en åsna än vad du är. Mm. Det är ju allt. Tänker jag.
Nej, jag har inget behov av han. Alltså, om man behöver honom.
Är han done? Är han done?
Alltså, tyvärr är han inte det. Han har för stort följe för att... Nu har inte han världens största följe, men han har tillräckligt stort följe för att fortsätta...
Men han exad från den breda massan?
Alltså, ja, typ, alltså han får inte
från vara... Från våra barn och sådär.
Han får inte vara med i tv liksom. Han har blivit sparkad från tv-kanalen.
Är det bra men att han är exad från liksom...
Skillnaden också just med tv-grejen också, tror jag att tv är ju... Visst, det kommer vara stort ett bra tag till. Men den plattformen kommer ju ändras, tror jag. Det kommer ju
mer. Jo, men alltså våra barn kommer ju inte, om de inte är intresserade, söka på Alexander Bard. Hänger med? Men de får ju Alexander Bard på tv när de tittar på sitt program.
Det var det. Det var det jag tyckte var skönt att...
Så att han kommer ju försvinna om du är inte är intresserad av han.
Ja, precis.
Så är det ju.
Precis.
Vad fan?
Vart finns intervjuen? Är det YouTube-grej? Eller är det,
ja, det finns
eller, alltså, är det video eller ljudmaterial?
Och han är också grym, han, Navid. Han
både, är, både och. Okay. Han sitter ju och surrar. Han är så här, vad vill vi? Eller vad kallas den? Han är ju en sån typ av person som... Han tror på demokratin liksom. Att vi alla ska få... Alltså även om du är nazist.
Mm.
Ja, men ställ dig framför.
Men är det fel då?
Jag tycker inte det. Jag tycker att alla människor ska få prata färdigt.
Jag gillar den här Navid-killen. Jag tycker att han gör det bra. Han ställer ändå riktade, pressande frågor. Men på ett neutralt sätt. Så att det går att prata.
Alltså sen handlar det ju också om vem han sätter på den där stolen. Men han låter ju alla delar av samhället komma dit. Och om det är så, jag tycker att han ska fortsätta att göra med det. Alltså jag fattar inte den här vänstergrejen som har alltså blossat upp. Den har varit vid liv nu i 10 år. Att liksom, ja men hela minoritetsgrejen, vi köper det och allt det där. Men ID-politiken har ju blivit fett polariserande.
Mm.
Det är ju det som föder högen nu. Att ID-politiker bara liksom har fokuserat på en fråga. Och sen så, det är lite som på skolgården, Ducky, du vet. Så här, typ när folk, när typ så här, ett gäng bråkar, vem springer därifrån? Flickorna springer därifrån. Och antingen så är pojkarna med och slåss, eller så står de och tittar på. Liksom.
Mm.
Vänstern har blivit de som springer därifrån. Mm. Och det, jag tycker det är ryggradslöst. Alltså om en människa har en åsikt och du inte kan ta den, om inte du kan ställa dig framför den personen, vem ska då göra det?
Mm.
Då kommer ju den få husera fritt. Liksom.
Mm.
Och det är ju det de får göra. Jag är övertygad om att vi kommer gå in i 8 år utav SD, Moderat, KD. Jag är övertygad om det. Det är det vi tittar in i. Liksom.
Mm.
Vi kommer få en regering med KD och Moderaterna. Där Liberalerna kanske hjälper till, men där SD blir största stödparti.
Mm.
Det är det jag tror. Alltså, om det inte blir någon så här liberal lösning där typ mittenpartiet, vet du hur insatta
jag är inte så politiskt insatt, nej. Men det låter ju rimligt, det du säger.
Ja.
Ja,
ja, ja, så är det med.
Ja, det är där jag befinner mig. Vad händer annars då?
Nej, men du ska släppa någon skiva.
Jag är här för att plugga. Jag släpper ny singel nästa vecka. När släpps det här avsnittet?
På måndag.
Nu på måndag.
Ja, då släpps min singel 2 dagar efter det. Mm. Så det blir perfekt.
Så över imorgon släpps.
Över imorgon släpps nya singeln Vita
Spotify,
Sverige.
Ska YouTube. Ska man få tjuvlyssna på Napster. En snippet? På
ja, vi kan väl lägga in det. Ja. Vi kan väl lägga in hela typ nu.
Ja, nu. Låt den komma här. Kommer.
Okay.
Vad heter den?
Vita Sverige.
Vita Sverige.
Featuring Adam Tensta. Ja.
Låt den komma här. Mycket fet låt, hörru. Fan vad roligt. Vi ska gå in på veckans lyssnarbrev.
Jaha, lyssnarbrev? Vadå, har ni sånt?
Det är som bullen det här, fast i poddformat.
Bullen.
Bullbrev.
Bullen.
Jag är en kille på runt 20 år ifrån en storstad. Mina föräldrar är separerade för snart 3 år sedan. Och jag har en mamma som har alkoholproblem. Hon har faktiskt börjat gå över styr. Hon ringer och mässar mig och min bror på fyllan och beter sig som ett riktigt rövhål. Men enligt henne så har hon inte alkoholproblem. Hon lyssnar inte på vad vi säger. Och vi har sagt till henne ett flertal gånger nu att hon får välja alkoholen eller sina barn. Tyvärr så är jag säker på att hon skulle ta sitt liv om vi vände henne i ryggen. Jag har försökt köra henne till psyket flera gånger men hon vägrar. Och så fort det är helg så börjar det om. Hon blir full och skickar sms och ringer. Och vi får höra saker som att vi bara skiter i henne och att vi är dåliga söner som inte bryr oss om våran mamma. Bara för att vi säger till henne att vi inte vill prata med henne när hon är full. Jag tänker flera gånger i veckan på att idag är den dagen då samtalet kommer att hon, om att hon skulle vara död. Det här tynger mig något enormt. Vad tycker ni jag ska göra?
Knepig situation.
Ja, nästan så knepig att jag kände igen så mycket förutom att det inte är alkohol i bilden. Det var något annat i bilden, men det är exakt samma allting. Och det var så här, Danne har nog, du har ju just... med alkohol och föräldrar liksom. Så Dan är nog bäst så att svara på det här. Men jag är faktiskt, jag ska vara ärlig, jag vill typ inte svara på det för att det är alldeles det så här.
Nej, alltså det är svårt.
Man kan inte säga gör så eller så. Alltså det är så här.
Alltså det är en sjukdom. Att vara alkoholist, du är sjuk.
Ja,
och det måste man förstå som anhörig. De gör ju helt rätt i att inte bli medberoende. Mm. Men det här är ju amatöranalys, men jag antar att mamman mår skitdåligt och har någon form av separationsångest och övergivenhetsproblematik eftersom att hon ringer och lägger över det på sina barn. Och det är såklart inte okej. Jag har varit i en liknande situation och det gäller att liksom ta samtalet med sin mamma eller sin anhöriga vid ett tillfälle där det tas emot.
Mm.
Absolut inte på fyllan.
Nej.
Då är det bättre att ni inte svarar på fyllan. Och är ni verkligen oroliga för hennes liv, då måste ni koppla in professionell hjälp. Det är ingenting vi kan hjälpa till med. Så det jag kan säga om det här är att ni behöver förstå att det är en sjukdom som man behöver ta på allvar. Det är ju jävligt svårt. Det måste vara skitjobbigt också att ha en mamma som mår så dåligt och är så förtvivlad och ringer liksom och lämpar över det på er. Men det är inte upp till er. Alltså, ni är vuxna. Han var 20 bast. Jag vet inte hur gammal
den andra brorsan
är. Nej, jag vet inte hur gammal den andra brorsan är. Men ni är vuxna, hon är vuxen. Försök att ta ett vuxet samtal under rätt omständigheter och tillkalla professionell hjälp om... Så det, ja. Det är väl det, om man ska försöka svara på det. Liksom.
Jag växte upp i ett hem med psykisk ohälsa. Det fanns inga substanser eller alkohol, men mycket psykisk ohälsa. Och fick bära hela hemmet liksom, som pojke. Alltså man fick växa upp väldigt snabbt liksom, och gå och bära på det här vuxna ansvaret som inte ens... Det hade jag ingen business av att bära. Och det finns ju så här, man pratar ju just det om att när föräldrar låter barnet bli föräldern. Det kan även, man ser kanske tendenser, jag vet inte, jag kan inte läsa den här situationen riktigt. Men om den har börjat tidigare, då kan det vara den strängen som mamma här nu lirar på liksom.
Jag tänker att det är så här, mina föräldrar separerade för 3 år sedan.
3 år sedan, ja, men då är man fortfarande barn. Om man är 17 år, då är man ju fortfarande liksom omyndig. Man är ju inte färdig med sig själv. Och jag tänker att man behöver ju sina föräldrar fram tills man är 21, 22, 23. Liksom. Det kan vara skönt att ha sina föräldrar hela livet. Liksom. Mm. Och när en förälder försvinner på det sättet, de må vara finnas där, men de är inte närvarande. Då kommer den här grejen med skuld och skam in. Liksom. Och det kan vara den strängen som den föräldern då spelar på. Det är synd om mig, du ska ta hand om mig, jag har ingen annan. Men det vad man måste förstå här, det är ju att man som barn till en förälder som har problematik inte kan göra saken bättre eller sämre. Alltså psykisk ohälsa eller alkoholism som är sjukdom. Sjukdomen kommer vara kvar tills personen i fråga själv har förstått det och går och söker hjälp. För även om du är med eller inte så blir det ju bara... Men det är så jäkla svårt, speciellt när man ser föräldern och får de här skuldkänslorna. Shit, jag är skyldig min mamma där. Mm. Min mamma tog min son hand om mig när jag var liten, så nu måste jag betala tillbaka det. Precis. Jag tror att det är den skulden, och att förstå skillnaden mellan skuld och skam också väldigt viktigt. Liksom. Skuld, har jag gjort något fel? Nej, du har inte gjort något fel, du som har skrivit det här brevet. Du har inte gjort något fel. Och du är inte fel heller. Du bör inte känna skam. Liksom.
Nej, det är inte heller ditt ansvar. Jag gick i samtalsterapi i en period när det här var aktuellt i mitt liv. Och då så sa min terapeut till mig så här: du måste klippa med din mamma. Du måste klippa alla band till mamma. Du har ett eget barn, du är vuxen. Och det som din mamma har påverkar dig negativt så att du inte klarar av ditt egna ansvar. Då blev jag vansinnig på den här terapeuten. Fuck you, ni jävla, fan tror du ska liksom klippa till min mamma? Jag har, det är min mamma, jag älskar min mamma. Du vet. Mm. Sen landade det där hos mig efter ett tag. Att så här, alltså, jag kan inte ha att min mamma ringer mig och gråter på fyllan. Alltså, jag kan inte hantera det. Jag har ett eget liv att leva. Hon får ringa till sin mamma då. Hon kan inte ringa till sitt barn.
Exakt.
Så då gick jag hem till min mamma och sa, jag bara, nu är det så här att jag älskar dig, men under de här omständigheterna får du inte ringa mig. Du får inte kontakta mig så länge du vill leva det här livet och göra den här grejen som du gör. Kontakta mig när du mår bra, det är roligt, hej älskling, hur mår du? Har haft en bra dag? Men när du ringer mig med din ångest och är ledsen eller tittorna datten har hänt, då lämpar du över det på mig.
Exakt.
Sen lever jag med det. Och Exakt. Det är inte det livet jag har valt för mig och min familj. Det här är tufft och jag visste inte om jag skulle säga det här från början, men det är inte ditt ansvar. Du kan älska din mamma ändå och du kan tillkalla professionell hjälp till henne. Liksom, men...
Det där du sa nu låter väldigt...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är rätt, alltså jag...
Men det är svårt, för man tänker annorlunda när
ja,
man är
exakt, ung. Exakt.
Man det, tänker det, annorlunda, nej men mamma, jag ska stå upp för henne, jag ska rädda henne, jag ska finnas för henne. Det ska du, men inte på det här sättet, för hon är sjuk och hon behöver något annat än dig.
Jag kan ju bara, som jag sa, i mitt liv så var det ett förhållande med en person som var drogberoende och liksom det är ett allt kaos. Och då var det så här, när jag pratade med min terapeut eller psykolog eller fan det heter, då var det mer eller mindre samma sak, liksom, du måste bestämma dig, antingen liksom Du ger människan, inte ultimatum, men liksom, liksom, så länge du lever det här livet, så länge du håller på med det här, så finns jag inte här. För nu vill man säga, jag ska hjälpa, jag ska fixa, man är in och ut och du vet, vela och bara si och så, och sen liksom, that's it. Du behöver hjälp, jag kan hjälpa dig, men jag fixar hjälp, ringa någon som kan hjälpa dig, så, men jag kan inte, liksom, jag kan inte lösa dig, liksom, så att hej då. Liksom, det gäller att vara lite hård. Mm. Alltså,
som men framförallt säger, liksom, sätta gränser för dig själv vad du mår bra utav.
Ja.
Gräns... Han var ju uppenbarligen svindåligt över det här. Då får du dra en gräns. För att hon kommer inte sluta om du inte drar en gräns.
Och det låter också som att det finns en mesh här. Liksom. Man kallar det för mesh när man är när relationen är, man är invävd i varandra. Liksom. Mm. En del av att vara vuxen är ju att sätta gränser. Men om det här har börjat innan du som skrev det här brevet blev vuxen, så betyder det också att din mamma är invävd i din logik och dina känslor, och det kan vara svårt att ta sig ur det, och då kan det också vara en bra att ta en paus för att ta reda på vem man, vad man själv vill och hur man själv vill agera och vad man själv behöver. Liksom. Mm. Att pausa med en förälder behöver inte vara definitivt heller. Det kan kännas så när man är liksom så här, jag har varit exakt med om samma sak som du berättade. Mm. Exakt samma grej. En terapeut som sa exakt samma sak. Och, det jag har kommit fram till är att man kan faktiskt pausa. Du säger, nu behöver jag pausa från dig. Nu chillar jag med dig i ett par månader. Och det här med att människor ska, du vet, att det ska finnas en rädsla för att en människa ska ta livet av sig. Det är fruktansvärt att gå och bära på en sån tyngd. Men får man också tänka så här, är det sannolikt eller är det bara ett sätt för personen att säga när de är på sitt värsta stadie? Och hjälper man personen kanske att komma närmare livet genom att hålla sig borta? Mm. Eller hjälper man dem att komma närmare döden genom att vara närvarande? Och det är väl det som kallas för medberoende. Att man hela tiden föder det här istället liksom. Mm. Det är av mina erfarenheter ett ibland bättre val att pausa och säga så här, men vet du vad, du behöver nog chilla ett tag och det behöver jag med. Eller?
Ja, jag håller med. Men med de orden så vill vi tacka Homan för att du har kommit och gästat vår podd den här veckan. Och till er lyssnare som vill ha lite mer av oss, så kan man gå in på Patreon och lyssna på eftersnacket. Vi kommer att börja köra eftersnack efter poddarna, där vi kommer att snacka ännu mer avslappnat. Där vi skiter ännu mer i vad vi säger och bara liksom have a good time. Och ni som är alldeles för snikna för att vara Patreon, ni kan ju bara trycka på stopp, så hörs vi nästa vecka. Och här kommer ett snippet från veckans eftersnack.
Leify som svarar så bara, ja då är jag kåt eller?
Men alltså Leify, vilken jävla legend.
Har du träffat honom?
Vet du vem det är?
Jag har träffat honom.
Ja, men när han var Leify var han också aktivt tungt kriminell i en känd motorcykelklubb.
Den där snubben som vi... Jag träffade han på Stamlingen.
Här är grejen för mig.
Många som har träffat han, men det inte är han. Många som har sagt att det är han som är Leify.
Jag vet
så kan du göra en finnerest som Rodda och så bara...
Ja, han heter Michel.
Vem?
Leify.
Jag mycket möjligt, jag vet inte.
Jag vet inte heller. Men jag vet, många säger det här är Leify, han är därifrån. Och andra säger, nej men det här är Leify, han är därifrån. Liksom. Så att jag vet inte.
Jag har hört att han är chilenare. Jag har hört att han är jugge. Han är ju inte finsk finne.
Den som jag träffade, han var så Stureplansfyllo, du vet. Tjocka Jimmy.
Exakt, han fick förklaringen.
Nej, men det var
jag som är Leif.